Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Det kan vara väldigt lätt att fastna i mörker och inte så himla snälla tankar om sig själv när man tänker tillbaka på den tiden som aktiv i sitt drickande. Ja, så är det i alla fall för mig. Även fast jag kan känna ett enormt medlidande för den där onyktra Sara som kände sig så jävla vilsen i livet och i sig själv, så är det också lätt att gå in i någon form av liksom skam och ångest över hur jag en gång var. När man blir nykter och får en klarare syn på allt som har varit, så blir det automatiskt så att man ofta rannsakar sig själv och livet FN. Alltså livet före nykterhet. Och ja, det finns mycket destruktiva bilder som dyker upp där då. Hur kunde jag vara så där? Hur kunde jag göra så där mot den där personen? Hur kunde jag vara så där ego och självcentrerad? Och vad pinsamt att den där personen såg mig göra eller hörde mig säga det där och så vidare och så vidare. Häromdagen så fick jag frågor kring hur jag var på den där tiden under mitt aktiva liv när jag drack alkohol. Och det var ganska ingående frågor om hur jag varit i tidigare relationer till exempel. Och jag märkte att jag blev jävligt irriterad över de här jävla frågorna. Men jag insåg att jag egentligen inte blev irriterad på personen som ställde de här frågorna, för de ställdes på ett nyfiket, genuint och väldigt fint sätt, utan jag blev snarare irriterad på att blotta den jag en gång varit, för jag blev rädd för att bli dömd, men också rädd för att det kanske finns kvar spår av den där personen i mig. Men det är väl inte så jävla konstigt heller om det är så. Den där Sara, hon är en del av mig. Jag är fortfarande henne. Det måste jag acceptera, och det tror jag också är en del av processen att kunna göra det. Att liksom äga det och älska henne för att hon bara försökte överleva på de sätten som hon kunde och trodde var bäst i stunden. Och det kanske låter jätteflummigt nu när jag säger det så, men ja, just bear with me. För samtidigt så är jag ju inte henne på väldigt många sätt längre. För jag vet att jag har förändrats väldigt, väldigt mycket under de senaste 2 åren. Men det är också okej att den där delen dyker upp i mig fortfarande, även nu i nykterheten. Alltså den där delen som ställer till med rabalder utan att förstå hur de ens sker. Den där delen som tycker det är lite kul att sätta käppar i hjulet på sig själv och att till och med kanske skapa drama. Skillnaden är bara att nu kan jag se när jag går in i de där destruktiva mönstren och faktiskt göra något åt det. Jag kan till och med känna både medkänsla och kärlek till mig själv när jag gör det. För jag kan se att det där är bara min hjärna som försöker gå in och skydda mig på sitt lite knasiga sätt kanske. Från sånt där som triggar mig i livet. Och även om det verkligen fanns väldigt många på min lista över personer som jag på ett eller annat sätt har skadat i mitt missbruk, så var en av de personerna också jag själv. Eller mig själv. Jag vet inte vad som är rätt svenska, men det är hela tiden i alla fall det som jag kommer tillbaks till när jag liksom känner mig dömd, eller jag känner skam eller till och med deppighet när jag tänker på det som har varit. Jag kommer hela tiden tillbaka till att fan vad fint att jag kunde ge mig själv den där kärleken till slut som jag förtjänade. Vilket började med att ta beslutet att bli nykter. För hade jag inte blivit det, så hade jag absolut inte kunnat börja bygga min borg av självkärlek. För jag hade liksom lyckats riva den gång på gång och varit tvungen att börja om att försöka bygga den från grunden hela tiden. Men det här med självkärlek eller kärlek överlag, det är inte lätt men ack så viktigt förstås. Särskilt också för att kunna skapa relationer med andra och intimitet, kanske framförallt med andra. Och med allt det här sagt så har vi kommit fram till dagens ämne. Jag har den stora äran att presentera fantastiska Kalle Norvald som dagens gäst. Kalle är psykoterapeut och sexolog och han inspirerar verkligen till att jobba med våra relationer. Du känner säkert igen honom från väldigt många olika sammanhang. Det känns som att han syns lite överallt dessa dagar, men kanske framför allt från att han har varit en av de tidigare experterna i tv-programmet Gift vid första ögonkastet, som jag by the way älskar att titta på. Men den sidetrack. Kalle har en egen mottagning, han föreläser, han har skrivit flera böcker och gav nyligen ut boken Sexualkunskap för vuxna. Dessutom så har han också två nya böcker på gång och en av dem, det är en guide till dig som ska göra sexuell debut. Och även fast det kanske är många år sedan du gjorde din sexuella debut per se, så kan du kanske känna som, om du precis har blivit nykter eller så, att det också blir en form av sexuell debut att ha sex utan alkohol inblandat för första gången kanske. Och det här är något som vi bland annat kommer att prata mer om idag. Jag ska också säga det att Kalle också har onlinekursen Lust till lust och har en himla massa andra saker på gång. Så att jag föreslår att du går in på hans hemsida kallenorvald.se och spanar in mer om honom där. Men det är just alltså intimitet och nyktert sex som är dagens ämne. Och mina frågor var så många att jag nästan blev snurrig själv i huvudet. Så men det blev många, många väldigt, väldigt intressanta svar också. Det kan jag ge som tease här innan vi drar igång. Men ja... Med det sagt, så kör vi. Jag läste en mening som du hade sagt, som var att du har missbrukat högskolepoäng, men inte alkohol.
Ja.
Har du aldrig druckit?
Jo, oj, gud vad snabbt jag svarar. Jo, jag har absolut druckit alkohol. Men jag brukar säga att jag missbrukat högskolepoäng för att liksom, det hade lika gärna kunnat vara heroin liksom, på något sätt. Nu har inte jag missbrukat personlighet på det sättet. Men, eller ja, vi alla har väl den risken förstås. Men jag har pluggat och tagit så fruktansvärt många högskolepoäng.
Mm.
Lite som en strategi för att... vad ska man kalla det för? Jag menar, kompensera... många års av väldigt taskiga förhållanden. Jag var väldigt, väldigt mobbad i grundskolan och har väl på något sätt försökt då ta revansch på något sätt.
Mm,
och då valde jag någonstans högskolepoäng istället för heroin, och det kanske är mer hälsosamt.
Det låter lite bättre, måste jag säga i alla fall. Men hur ser liksom din historia ut med alkohol annars? För jag tänker, du tackade jag till att vara med i min lilla podd.
Ja.
Och du har gjort mycket grejer för IQ och
yes,
så, till exempel. Så det känns som ändå det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat.
Alltså jag var väldigt sen i min egen alkoholdebut. Alltså om man jämför många andra, i alla fall i min omgivning då. Jag tror att jag var, om jag precis skulle fylla eller hade fyllt 17... Ja, där någonstans i alla fall. Jag gick på gymnasiet, minns jag. Tvåan på gymnasiet tror jag var. Men jag hade liksom aldrig då haft suget att testa. Mina närmsta vänner var liksom inte alkoholiga på så sätt. Sen så har jag jobbat inom socialtjänst och på skola, ungdomsmottagning och sjukhus. Och så min egna mottagning jag har idag då. Och där är ju alkohol med på olika sätt. Antingen att man varit väldigt, väldigt berusad och blivit utsatt eller utsatt någon annan för övergrepp. Eller använt alkohol som någon form av strategi för att överleva.
Mm.
Så jag träffar ju på alkohol på många sätt. Och sen rent privat så har jag ju, jag får inte säga småbarn längre för han är ändå snart 12, vart går gränsen? Men jag och min exman, vi har liksom haft som princip att vi dricker oss liksom inte berusade framför vår barn. Så här, vi har varit väldigt restriktiva med sånt för hans skull förstås.
Mm. Mm.
Vad präktigt det lät. Men det är, jag tänker att det ändå är en del av uppfostran.
Ja, nej, jag tycker inte det alls låter präktigt, men jag är nykter också, så att jag är väl den präktigaste av dem alla, kanske. Ja,
det där tycker jag är tråkigt för dem, men jag tänker att man kan vara nykter och opräktig också.
Absolut. Alltså, och det, jag måste ändå säga det nu, Kalle, för att jag är ju egentligen väldigt, har alltid varit väldigt pryd.
Mm.
På tal om präktighet och sådär.
Och så bjuder du in mig.
Alltså det här är en utmaning för mig att sitta och prata sex.
Mm.
Men jag tänker att jag kanske behöver det. Och att många med mig nog behöver det. Särskilt vi som är nyktra, eller alla, skulle behöva prata mer om det här kanske?
Nej, jag tänker alla. Alltså, jag menar, man kan ju, om man ska vara lite så hardcore terapeutisk, så det, kan man ju snarare säga att de som kanske behöver prata mer om sexualitet är väl de som dricker alkohol, för att det är många som tar till alkohol som något form av det vi terapeuter kallar för försvar, för att så här, våga, punkt. Och jag menar, mod, det är inte för inte som man pratar om alkohol som så här liquid courage eller där flytande mod. Då tänker jag att många som är nyktra kanske har ett försprång ifall man vågar, som jag tänker du är ett gott exempel på nu då, ta sig an då det som man själv kallar för präktighet eller prydhet, för att våga på andra sätt.
Ja, för att det är ju liksom inte nog med att så här, prata om det. Alltså, då kan du bara föreställa dig det där för mig i, liksom, när det faktiskt kommer till de situationerna i nykterhet också. När jag använt alkohol på ett sätt som du säger, för liquid courage, som också så himla många gör. Men för dig har det väl aldrig varit... Alltså, jag förstår att du kom in på det här ämnet sex väldigt mycket, var också för att du tycker om att det är lite obekvämt. Visst var det så?
Ja, det låter som masochistiskt. Alltså, nej, men jag tror att jag vet att jag från väldigt tidig ålder så här, inte riktigt förstod varför många vuxna hyschade kring de här temana som jag idag arbetar med. Och varför det är, även när jag gick i grundskolan, varför liksom sexualundervisningen var så svår för många av lärarna. Och jag fattade det beslutet tidigt. Att så här, jag vill vara där det är lite skavigt och obehagligt för många av oss. Och jag menar, det är inte att jag inte tycker att det här är svårt, för det tycker jag, det är svårt. Den dag jag liksom lutar mig tillbaka och tänker att sexologi är enkelt. Antingen är det väl dags för pension då kanske, eller så behöver jag byta jobb. För det är ett komplext och skitspännande ämne. Det är liksom inte bara hur slemhinnor kommer i kontakt med varandra, utan det handlar ju väldigt mycket om liksom känslor, identiteter, normer. Alltså det är ett oändligt ämne detta.
Men varför är det så svårt för många att prata om det här?
Delvis tror jag att det är för att vi är ovana. Det är väl huvudsakliga faktorn. För vi är inte bra på det vi inte är vana vid. Vi är ju vanedjur när det kommer till kritan. Och det kommer vi säkert prata mer om sen. Men om man då bara, som de missbrukande personer jag har jobbat med, som sen ska sexnyktra, då är ju liksom ett skäl till återfall är ju att man börjar dricka igen eller börjar bruka narkotika eller vad man än gör för att så här, få till det som man är van vid. Och det är därför som jag har försökt väldigt mycket inom socialtjänstens verksamhet att också, så här, ni måste också prata om sexualiteten, just för att jag vet att det är väldigt många som tar återfall av sexuella skäl. Det var inte din fråga. Varför det är ovant att prata om, så var det.
Ja, men det är intressant ändå. Ja. Men så du menar att folk tar återfall för att de ska bli mer bekväma i liksom sexiga situationer? Om man ska
precis.
Säga. Du hör hur jag kan inte ens säga
jo, då, orden.
Ja, jag är på väg. Ja, precis. Jag mjuknar upp.
Nej, men jag tänker också de som missbrukar amfetamin till exempel. Nu ska vi prata alkohol i saken här. Men amfetamin är ju en drog man blir skitkåt av och kan också hålla på väldigt länge. Och sen så när man liksom ska tända av eller bli nykter från amfetamin, så blir sexet ganska tråkigt i jämförelse. Och då har jag mött, jag vet inte hur många, som ju har tagit just återfall för att man saknar sexet så mycket.
Ja, intressant.
Så det måste man ju få sörja. Men för, att det inte är som det är då.
Ja, precis. Som så mycket annat man får sörja när man blir nykter. Att mycket av de här highsen liksom försvinner ju overall från livet ganska mycket. Och man ska lära sig att ha det mer jämnt.
Jag tänker att det beror på vad man liksom kanske kommer ifrån. Mm. Alltså kommer man från ett alkoholmissbruk eller beroende, då är ju absolut sorg en superviktig faktor att jobba sig igenom terapeutiskt, tänker jag mig. Men väljer man bort alkohol av andra skäl, typ tycker inte gott eller tycker inte om hur jag blir när jag blir berusad, eller så att man liksom gör ett aktivt val, man inte är ett missbruk per se, då kan det ju faktiskt vara en befrielse snarare. Att säga, jag behöver inte ens tänka på det där, gött.
Ja, just det.
Menar, då är det ingen sorg. Då är det ingen sorg, utan då är det kanske några lyckorus man behöver anamma snarare.
Ah, wow. Men, nej, men för att det är ju verkligen så legit i vårt samhälle att så här, men drick några glas vin innan man ska vara intim med någon eller innan man ska ligga med någon, att det liksom... Jag kan nog känna det själv alltså, som nykter, att då blir jag liksom så här, är det så här? Alltså hur gör man? Alltså du vet så.
Ja, precis.
Make it a sense.
Ja, men jag tror det. Och jag tänker kanske från första gången när man ligger med någon ny då. Ja, då kan det ju bli lite... ska vi vara ärliga, alltså första gången med en ny partner överhuvudtaget är ju lite konstiga. Alltså jag menar, sex är ju egentligen en jättekonstig grej, va? Alltså att klä oss en naken med någon.
Som man här, knappt känner.
Som man knappt känner. Ja. Man kanske har käkat middag med någon. Eller liksom tagit en kaffe på stan och sen ska man gå hem och klä av sig naken och visa delar av sin kropp som man ju inte gör till vem som helst, när som helst och hur som helst. Så ska man liksom kanske in i varandra ifall det är penetrativt eller omslutande, och så kanske man liksom ska ha sin mun på ens kropp. Det är ju egentligen jättekonstigt.
Ja, det är det.
Och det tänker jag att man ska ha lite ödmjukhet inför, att så här, första gångerna kommer vara knasiga. Kanske till och med dåliga. Men jag brukar också säga, kanske också har sett någon mening jag har sagt, att vi ska inte underskatta dåliga ligg. För där kan man också lära sig väldigt mycket om vad som man tycker är bra.
Ja, men för det behöver ju inte heller betyda att det inte är en bra, alltså, person man ska vara med bara för att det är dåligt sex i början, eller?
Nej, alltså, jag menar, det där tycker jag också är en myt vi kan spräcka på en gång. Alltså att sexet ska vara bra på en gång, det är liksom... idioti vill jag nästan säga. Sen är det klart att det kan hända att det blir bra på en gång av många andra anledningar, men sex är ju också en social färdighet på något sätt, att så här, man kan också öva upp sig tillsammans.
Mm. Ja, för det är väl snarare så att jag har hört att det också är en myt det här kring att om det är jättepassionerat och bra från början, så betyder det inte nödvändigtvis heller att man har hittat den perfekta partnern heller.
Men det betyder att man är kåt.
Ja, det betyder att man är kåt.
Ja. Och det ska vi ju igen inte heller underskatta. Så det är underbart att få vara kåt med någon.
Ja.
Men att tänka sig att de första liggen med en annan person ska vara ett kvitto för framtiden, det tror jag är... det är halis alltså.
Men det blir ju inte så konstigt ändå varför då alkohol får en så stor roll i det här, om liksom det blir så där awkward och det ska höra till att det är lite pinsamt första gången. Då är det klart att det är mycket skönare att domna bort lite grann.
Ja, så vi psykoterapeuter brukar skilja på maladaptiva och adaptiva försvar. Det är fancy pansy ord för typ så här strategier eller hanteringssätt som funkar bra eller mindre bra, då de adaptiva då hjälper oss. Och på kort sikt kan ju alkohol vara skitsmart. Jag är väldigt stressad. Ja, men då är ju alkohol en kemisk reaktion i våra kroppar, blir ju att vi blir lite mer avslappnade. Och då är det ju jättesmart på kort sikt. Men det går ju inte att dricka 2-3 glas vin inför varje dejt innan man möts upp för alltid. För blir man liksom, är man singel i flera år och det går på 2 dejter i veckan och måste dricka så pass mycket varje gång, ja, då finns det ju risk för missbruk och beroende. Och då blir det ju maladaptivt, det vill säga icke-fungerande. Och då kommer det inte att hjälpa oss.
Mm. Och fyllesex är ju inte alltid heller jättehärligt.
För vissa är det ju det, men för liksom generellt så tänker jag att fyllesex, då ökar ju risken för att vi också delvis går över våra egna gränser, men också att vi inte uppfattar andras. Man pratar ju gärna om att så här, bli drogad på krogen och därför liksom blev utsatt för övergrepp. Men det man har sett på forskning från akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset här i Stockholm, där jag var med och startade mottagningen men också jobbat där, där har man ju snarare sett att det är alkohol som liksom är den så kallade våldtäktsdrogen som är vanligast förekommande. Det är väldigt många som är berusade. Och det har man ju också kunnat se på liksom tvärtom då. Alltså det vill säga den som utsätter någon annan, att det är ofta alkohol som är inblandat.
Mm.
Och det tycker jag vi ska prata mycket mer om. Ja, nu gör ju du och jag det.
Ja,
att det är så här, alkohol i sig är också en risk för övergrepp. Och det... ja, punkt.
Ja, precis. Och du har träffat också många sådana som har begått övergrepp. Och de vet om det efteråt? Alltså liksom,
ja, att det också kanske kommer upp i min terapi med dem. Så här, men hur har det varit sexuellt för dig tidigare? Okej, du har haft mycket sex och du har varit berusad. Har det varit att du har överskridit eller överskrätt?
Överskridit,
tack. Gud, ja. Vid svenska lektioner. andras gränser. Och då blir ju ofta svaret, ja, jag har gått över mina egna gränser, men jag har alltid respekterat andras. Och sen när man petar lite mer på det så kommer det ibland fram att åh, herregud, nej, men när jag låg med Per, så insåg jag att så här, med honom, herregud, så här, jag kollade inte ens av. Han tittade inte mig i ögonen en enda gång. Mm. Alltså då kan det ibland trilla ner en polett.
Just det. Finns det någonting som kan vara bra med att dricka alkohol när det kommer till sex och intimitet?
Det är så jävla tråkigt att svara så här, men det beror på. Alltså delvis vilken individ vi pratar om, vilken kontext är det och så vidare och så vidare. För många som jag har mött som är inom hbtq-spektrat, alltså homo, bisexuella, transpersoner och queera, så är det många som nämner alkohol som en superbra grej för dem, för att de typ så här vågar ta kontakt med någon av samma kön som en själv. Då är ju liksom det här flytande modet en fungerande grej för att liksom få knuffen att liksom våga flirta med någon som man faktiskt har en önskan om att kanske inleda en relation med eller en sexuell kontakt med, som man inte vågar utan. Men då försöker jag ju förstås som då terapeut att så här, vad ska vi göra för att styrka modet utan alkohol, eftersom vi inte kan gå kring och vara packade hela tiden. Det finns ju också de som vill utöva eller vill testa på olika sexuella praktiker. Då är det lättare med lite alkohol i, för att man just blir lite mer avslappnad. Man vågar be om det som man vill ha till exempel. Så ja, på kort sikt finns det ganska många vinster. Men vi behöver liksom då samtidigt prata om att så här, är det sättet för dig att nå dit, så kanske vi ska hitta något annat sätt som inte behöver vara synonymt med berusning. Liksom.
Ja,
men vi behöver samtidigt prata om det positiva. Det kan man ju få harm reduction. Alltså så här, hur kan vi reducera skadan så mycket som möjligt trots att du gör det som inte är bra? Hur kan vi säkerställa att du har säkrare sex när du är full till exempel, så du inte får någon sexuellt överförbar infektion?
Ja, för en kondom kan ju lätt glömmas bort till exempel.
Gud ja,
på fyllan.
Verkligen, ja, verkligen. Ja. Och igen, det här säkrare sex innebär ju också då att respektera sina och andras gränser. Det är också en superviktig grej. Så jag menar det, vi behöver prata om plusen och minusen. Och inte bara, det har jag lärt mig under alla mina år jag jobbat, att om man hoppar på och bara pratar om allt dåligt med någonting, så är risken väldigt hög att man inte får till den här kontakten som jag som terapeut måste ha med mina klienter för att kunna få till en positiv förändring. Så jag behöver prata om plusen och minusen.
Ja, men för att jag känner igen mig mycket i det här i alla fall, att så här, alltså bara det här med att våga ta kontakt med någon, att våga gå på dejt med någon. Alltså det, jag använder ju alkoholen jättemycket som stödhjul i det.
Men som någon liten snuttefilter, ja, i hela, och det tänker jag inte är konstigt. Synd, ja.
Jättesynd, för det gör ju också nu att det blir som att som din kommande bok ska handla om debut, alltså sexuell debut.
Gud, du har verkligen gjort en research, jag är imponerad.
Alltså ibland så, jag måste imponera lite.
Ja,
nej,
ja.
Men alltså, och jag tänkte på det, att det blir lite som att man känner det, när man blir nykter och om man har använt alkohol på det här sättet som många av oss gör, så är det som en sexuell debut.
Verkligen.
Nästan. För att man kanske använt alkohol ända sedan man gjorde sin riktiga sexuella debut. Och sen så helt plötsligt står man literally naken. Utan någon snuttefilt.
Ja. Och vad ska då snuttefilten vara istället?
Ja, det är fan frågan alltså. Och det ska vi prata om.
Det ska vi absolut göra. Nej, men jag tänker ju också utifrån min nästkommande bok då. Det är ju just att jag problematiserar delvis begreppet. Ja, men oskuld, det ska vi ju stryka, för det är ju bara idioti. Det är inte som att man blir ju inte med skuld bara för att man gör sin debut. Men sen tänker jag att vi också gör många olika debuter. Alltså precis som jag tycker det du säger, om jag förstår dig rätt, är så här, man kan göra en debut som berusad och en debut som nykter. Man gör en debut med den praktiken och en med den. Alltså vi gör ju debuter hela tiden. Så det är ju inte som att man har varit naken med någon första gången så är det klart. Utan jag menar, vi gör ju också debut med förra partner vi ligger med. Du hör ju vilket spännande jobb jag har.
Ja, alltså verkligen. Jag kanske också blir sexolog,
ja,
efter det här. Vi får se.
Kom. Pardon the pun. Jag tänker att jag behöver ha många bra kollegor.
Ja, men det är bra. Nej, men alltså i alla fall, för att det är ju, jag märker i alla fall det kring de många jag pratar med, alltså säkert män också, men många tjejer, att för jag kan ju bara prata utifrån mig själv och mina ögon,
ja, det
att
bara.
Det är ofta väldigt många dåliga erfarenheter när det kommer till just sex och intimitet överlag. Intimitet behöver inte betyda sex heller.
Nej,
men,
gud, tack och lov.
Men det är liksom att man kanske har haft sex mot sin vilja mycket. Man har haft sex mer för den andra skull än sin egen. Man har aldrig riktigt lärt sig vad man tycker om. Och det har liksom varit en grej för att kanske få bekräftelse. Det har varit en grej som man bara gör när man är full. Det har aldrig varit något njutbart.
Nej.
Varför är det så extremt jävla vanligt? Förlåt att jag svär, men jag blir lite irriterad.
Det är för att det bor ett jävla patriarkat, tänker jag, om vi ska nu liksom tillåta oss vara lite politiska. Det finns ju då, alltså jag har ju en del hatare, och många av mina hatare tycker att jag drar fram det mest privata i det offentliga rummet och att jag ska inte göra sexualiteten till något politiskt.
Eller?
Men, alltså jag tänker att sexualiteten är politisk. Alltså jag menar, det är ju att se vad som händer i USA just nu kopplat till transpersoners alltså rätt för att existera. Aborträtten. Hur jag, om någon liksom slår mig nu för att jag råkar vara bög, så finns det juridik som skyddar mig och min rätt för att existera. Så sexualitet är politik, och även liksom den mest privata slemhinnekontakten kan också komma att bli politik. Så jag tänker, det är därför jag sitter med en tröja också där det står gender equality, för att jag tänker att det är viktigt att förstå att så här, våra mänskliga rättigheter kopplat till vår sexualitet och vår reproduktion, det är inget vi kan ta för givet. Jag brukar ta som ett exempel, för att inte bara prata om USA som det ju nu finns en tendens att vi gör. Alltså förra valrörelsen så blev ju liksom aborträtten i Sverige en fråga i sista kvarten, där man ville sänka antalet veckor för att göra fri abort. Tack och lov blev det ju inget med det. Och förra valrörelsen så var det ju snarare snack om att skriva in det i grundlagen. Så jag menar, det här är någonting som vi måste fortsätta att försvara. Det var ju också diskussioner om att ta bort diskrimineringslagen för att man tycker att man skyddar någon form av PK-maffia någonstans, så att det är fara för demokratin, vilket jag tycker snarare är tvärtom. Det är ju snarare att säkerställa en demokrati.
Vad sjukt att du har haters.
Det är synd om inte annat, för att jag är en fantastisk person.
Ja, det är du faktiskt.
Tack, det var det jag ville höra.
Nej, men
det är ju för att jag, alltså med delvis för att jag kanske poke the bear någonstans.
Men det gör du ju.
Ja, och det
absolut.
Tänker jag att det gör jag gärna.
Det är sant.
För jag tänker att så här, jag pratar ganska sällan utifrån så här, min privata åsikt. Mm. Jag har skitmycket åsikter, men i min profession och när jag sitter här med dig, då pratar jag om utifrån liksom psykoterapi och forskning. Mm. Sen kan jag som privatperson gå och tänka, vad skulle, nu ska jag komma på tag. Nej, men gud vad gött det är att ta en total blackout-fylla. Det tycker jag inte, så nu var ett jättedåligt exempel. Vad ska jag komma på istället då?
Det är ju så mycket som är så vanliga problem som många inte vet om. Till exempel liksom hur vanligt... Jag vet inte, vestibulit heter ju typ någonting annat nu för tiden. Visst är det så?
Alltså jag brukar använda begreppet genitala smärtor.
Ja.
Delvis för att jag är terapeut. Jag jobbar inte med diagnostik, på det gör jag ju, men inte på det sättet som gynekologer gör till exempel. Och jag jobbar mer terapeutiskt, så egentligen för mig blir skillnaden om det liksom är vaginism, vestibulit eller något annat. Det är mig... spelar liksom ingen, det låter så oförskämt, men det spelar liksom ingen roll på så sätt, utan jag jobbar med den själsliga smärtan. Sen tar jag alltid hjälp av mina barnmorskor och gynekologkollegor förstås om det skulle behövas. Men det finns absolut studier på att det blir vanligare.
För det innebär ju precis att man får ont när man har sex.
Ja, av olika, antingen fysiologiska eller alltså kroppsliga skäl eller av psykologiska skäl, oftast blandning.
Mm.
De jag möter så är ju förstås oftast psykologiska förklaringar, och det kan vara trauman. Alltså det behöver inte vara våldtäkter nödvändigtvis. Det kan också vara liksom negligering i barndomen, alltså att ens föräldrar inte har brytt sig om sitt barns behov. Vilket sätter sig i kroppen, och då blir det spänningar. Och då blir det förstås spänningar i bäckenbotten som också leder till spänningar i... Jag använder begreppet fitta, hoppas det är okej.
Det är okej.
Då blir spänningar i fittan som gör att liksom... Nu hör jag, det hör inte ni i podden, men ni som kanske tittar ser att jag har skurit mig ganska illa i fingret. Så jag var på sjukhuset igår och blev sydd. Så nu blir det en konstig fitta här med min hand. Men att det liksom blir spänningar då i slidan och i fittan som gör att det liksom blir svårt, om man vill ha penetrativt sex, att få in det som penetrerar, som ska omslutas. Och då gör det ont istället. Och jag möter ju väldigt många kvinnor eller personer med fitta som är jättestressade. Och då brukar jag oftast kunna se det ganska snabbt på nybesöket. Antingen att de sitter väldigt långt fram i min soffa för att det gör ont när det liksom hela bäckenbotten är mot underlaget. Eller att deras axlar är mot öronen. För att då brukar det liksom ibland spegla sig just den stressen.
För att jag tänker i de situationer man får ont så blir ju alkohol också en naturlig del, för man tänker att man ska slappna av mer och inte, eller kanske inte ens känna smärtan och bara kunna prisa någon annan.
Man super bort det. Och det är ju igen jättesmart på kort sikt, jättedumt på lång sikt.
Mm.
För då, alltså förr i tiden så bedövade man ju hela fittan med olika salver för att liksom ändå kunna få ha det här ideala penetrerande omslutande samlaget, vilket jag tycker är...
Gjorde man?
Ja, jag försökte hitta ett sympatiskt ord, men jag tänker att det är idioti igen.
Ja.
Och det finns vissa som tycker fortfarande att det här är en bra strategi. Jag vänder mig starkt, starkt emot det. Och då kan ju för att liksom just få in det, för att man tänkte att så, om man tänjer på fittan så blir det liksom lättare. Och det är inte sant. Utan det man gör då är tillfälligt liksom bedövare som istället liksom triggar igång nerverna. Och det blir inget bra. Och det som är så otroligt spännande, och man kan liksom skratta lite åt när jag säger så här, men jag ställer frågan till dig, vet du vad som kännetecknar bra sex? Om vi litar på forskning nu om vi är forskningstöntiga. Man forskar på frågan, vad är bra sex? Vad tror du första svaret är?
Åh, in i forskning? Gud vad svårt. Jag tänker närhet.
Vet du, det brukar de flesta svara. Just att man får vara nära någon. Nej, men då ska jag ge dig svaret. Det som är, det var också med på listan ska jag säga. Så du hade ju rätt delvis. Men det som är nummer ett, det är att bra sex är skönt sex.
Ja, såklart.
Och då blir man så här, jaha, okej, ja. Men då att liksom bedöva kroppen för att liksom tvinga fram någon praktik för att man tänker att samhället begär det av oss, det är ju synd.
Ja.
Alltså istället för att då så här, oralsex till exempel, superintimt och jättehärligt för väldigt många. Smeksex eller petting, superbra. Vi måste liksom inte in i varandra för att det ska vara bra sex, utan har man skönt sex, vad är det som är skönt för dig? Så kommer vi också liksom kunna komma fram ett steg till där man kanske inte behöver bedöva kroppen eller sinnena för att kunna genomföra de här sakerna.
Och det är där då det kommer in att hur hittar man den där lusten till lust om man aldrig har känt kanske lust?
Ja, då brukar jag tänka att man ska bredda perspektivet på vad lust är. Nu kanske det känns cykleri att jag som sexolog sitter där då och säger så här, lust behöver inte bara handla om sex heller, utan tänk vad som ger en lust i livet. Alltså, älskar du att plocka svamp i skogen, men gå ut i skogen? Alltså, tycker du det är spännande att lära dig nya tekniker i bowling? Varför dök det upp? Finns det många olika tekniker i bowling? Jag vet faktiskt
jag
inte det. Men låt oss
jag
säga att det gör det. Ja, jag är också kass.
Särskilt nu med ditt finger.
Ja, nu, ja, jag är högerhänt. Okay, det är väldigt bra. Men att det... Alltså, gör det som väcker din nyfikenhet. Gör mer av det som väcker din skaparlust om du är kreativt lagd. Är du socialt liksom lustfylld? Men gå ut med dina vänner. Tycker du att det är spännande att utforska museum? Gå på museum. Alltså, gör mer av det som du tycker är kul.
Och sen då?
Ja, gör det ett tag. Alltså, okay. Våga vara i ditt egna sällskap.
Så det handlar, man liksom börjar med att lära känna vad det är jag faktiskt tycker är nice med livet i princip. Ja. Man dejtar sig själv.
Väldigt fint formulerat.
Eller hur?
Verkligen så. Ja. Och man kan ju dejta sig själv i relation till sina vänner och familj också. Behöver inte alltid, alltså, behöver ju inte alltid vara i relation till en annan eventuellt sex eller romantisk partner, utan så här, dejta dina vänner. Jag tycker att det är ett underskattat verktyg.
Och dejta dina vänner som i att liksom hitta på grejer med
alltså kompisdejta.
Så att du, och så då på den vägen när man börjar lära sig vad man tycker om utanför sovrummet eller sängen, så kan man, kommer man automatiskt, menar du, komma in mer på...
Inte automatiskt, det är ett jobb man gör. Men jag tänker att så här, istället för att då liksom hetsa fram en sexlust till exempel, att låta det få vara. Jag brukar ibland likna sexlust med en kattunge. Jag som är kattperson. Men så här, när man ser en kattunge och man vill jättegärna klappa den här kattungen. Om jag springer fram till den här kattungen, vad gör den då?
Ja, den går ju bort.
Ja, den löper ju fort som satan, för den blir ju rädd. Om jag istället liksom sätter mig ner på golvet och liksom försöker möta den, att man liksom sitter där och säger eller liksom leker med någon liten kattleksak eller någonting, då kommer den att komma fram till slut, för den blir nyfiken. Och då kan ju liksom den här leken med katten motsvara då kompisdejta eller museum eller bowling eller vad det än må vara. För att om jag liksom jagar kåtheten, så brukar den ganska sällan dyka upp. Så att fokusera på det som är roligt i livet utöver sexet är en underskattad metod.
Vilken fin liknelse, men det kanske är för att jag också är katt.
Ja, du ser.
Så kan det vara. Och ändå fint också om man är i en relation då, om man redan är i en relation, så känns det också som en ganska fin grej att så här, nu ska vi bara hitta på saker utanför, utanför liksom sexet på något sätt.
Och när jag har parterapier och jag ger den här typen av liksom uppgift att så här, nu får ni inte ligga med varandra, utan nu ska ni göra liksom, ni ska knulla med varandra rent själsligen. Ni ska liksom gå ut och ha kul. Så brukar ena parten bli lite besviken, och det är oftast den som är höglustan. Och den som är låglustan blir lättad. Och det brukar jag sätta ord på. Så här, märker ni nu vad som händer i rummet? Du blir lite stressad över att så här, nu säger jag att ni inte ska ligga, och ni kommer också till mig för att ni vill ligga. Men när du ser din partner nu, vad ser du liksom, i hans kroppsspråk till exempel? Och då är det inte helt ovanligt att de säger så här, jo, men den ser lite mer avslappnad ut. Ja, jag tror att det är för att vi nu liksom har tagit den här kakan och lagt i skafferiet, och så hämtar vi den om ett tag. Det betyder inte att ni aldrig kommer ligga med varandra igen, utan nu provar vi någonting nytt. För har man liksom testat och testat och testat samma sak hela tiden och förväntar sig nya resultat, ja, men då är man enkelspårig. Och då behöver de min hjälp för att knuffa ur dem lite grann.
Just det, för att du har sex blivit så stor och läskig grej, och då är det klart att det är svårt att börja i den änden.
Då är det inte en liten kattunge, utan då är det en ouppfostrad stor kamphund. Och då blir det ett hot. Och jag har ju snart jobbat i den här branschen i 20 år, och jag har inte träffat någon som blir kåt av hot. Om det inte är ett samtyckande under liksom en rollspelsituation. Men det är liksom något helt annat. Men om jag säger så här: nu ska du bli kåt på mig.
Okej.
Det blir man inte.
Nej, såklart. Såklart. Men det har jag också tänkt på, att det är alltid den som, vad kallar du det, den som vill ha mer sex.
Höglustad. Höglustad.
Ja. Det är alltid, och den andra är låglustad, sa du så. Mm. Det är alltid som att den som är låglustad måste jobba upp, eller måste säga, ska jobba upp till den andra nivån, och att det är liksom de det är fel på, för att du vill inte ha tillräckligt mycket sex.
Och det tänker jag ju i förlängningen också är en del av patriarkatet. Mm. Och egentligen oavsett för könsidentiteten på den som är hög eller låglustan. Nej, men du har helt rätt. Många kommer ju till mig och då är höglustare, och så kommer de med låglustan, och så har de liksom ett en berättelse om att det är den som är låglustan som är eller har problemet. Och att den ska just upp till höglustan, och då blir de då normala. Men då brukar jag just säga så här: det här är en orättvis beställning på mig som psykoterapeut. Delvis för att ni söker en enkel förklaring till komplexa problem. Och det kommer inte hjälpa er. Utan det som det handlar om är att höglustan måste ju chilla lite och steppa ner lite, och låglustan måste steppa upp lite. Och då kan man ju liksom passa på att krossa den här myten om att våra sexlustar alltid liksom är synonymt med varandra, utan de är olika jämnt. Det finns alltid i en tvåsam relation en höglustare och en låglustare. Sen kan man byta plats på det här lite då och då. Det är ju när det liksom är för långt glapp och det blir konflikter, det kan också bli ett problem. Men lusten kommer och går genom livet. Vi är inte lika kåta hela tiden. Det finns en anledning varför vi kåtar under förälskelsen. Det är ju för att vi liksom ska sitta oss samman för att eventuellt bli ett par, om vi nu har det som mål. Jag brukar säga det i början av relationen, då knullar och pratar man. Det är det man gör. Och det är för att liksom just hitta sin relation.
För det är något annat som går lite hand i hand med just det här med lust, men också med många med alkoholmissbruksproblematik, är ju att många också kanske har en skev inställning till sex när det kommer till att man kanske använder det som ett nytt missbruk, eller att man redan har det som missbruk, och sen när man blir nykter så blir det ett missbruk. Så jag antar att min fråga blir så här: när är det lust och när är det sexmissbruk?
Ja, sexmissbruk finns ju inte som en diagnos, om jag nu tillåter mig själv igen att ta på forskarhatten.
Det får du göra.
Utan det man har sett snarare, och det ska jag förklara varför man har valt att inte göra det för den som är intresserad. Man har ju jämfört liksom sexualitetsbeteendena med missbruksbeteenden. Och så tänker man och liksom använder samma typ av språk, att man så här jagar då sin nästa sexuella rus. Och att man tänker att det är samma sak som när man super. Det är det inte, för delvis är det när man super så intar man ju alkohol då i det här fallet, som inte är kroppseget. När vi får utlösning, orgasm eller har närhet i intimitet, då är ju liksom våra signalsubstanser i hjärnan som utsöndras, och de är ju kroppsegna. Och det går inte med samma typ av liksom språk att säga att vi blir missbrukade av våra signalsubstanser. Det är inte beroendeframkallande på samma sätt. Även fast man kan uppleva det så. Men det man har sett då igen på forskning, det är att det handlar inte om själva beroende, utan det handlar om tvångsmässighet. Och vad är skillnaden då? Jo, det är att det är två olika saker. Att bli missbrukare av något preparat eller ha ett tvångsbeteende, det är två olika saker. Tvångsbeteenden behandlar man på ett annat sätt än man gör i jämförelse med missbruk. Så hur vet man då om det är lust eller flykt då, i mina ord?
Just det.
Ja, men delvis är det att man vet det sällan förrän efteråt, om man inte går i terapi. För då kan man börja se liksom sina beteenden innan man ger sig hän då, eller flyr ska jag snarare säga, flyr in i...
Du menar efter sexet kortet. Liksom?
Eller? Ja, alltså senast i morse har jag en kvinna i samtal. Hon har haft en långt äktenskap bakom sig, har nu börjat dejta och just börjat misstänka om så här, bara, men jag har sex också med karlar som jag inte finner attraktiva. Och vi insåg liksom i morse då när jag träffade henne att så här, det här handlar nog snarare om en bekräftelsejakt. Och hon använder också faktiskt alkohol i och för sig för att just våga vara kvar. Men hon får alltid ångest efteråt. Så där har vi liksom en grej. Att får man ångest efter ett ligg, eller flera ligg på rad, ja, då kanske vi liksom är inne just på tvångsmässigheten. Att man har sex för att inte vara ensam, till exempel. Och igen, funktionellt på kort sikt. Inte så funktionellt på lång sikt. Där hon då nu är. Där hon liksom träffar karar bara för att stilla sin känsla av ensamhet. Då behöver vi jobba med ensamhetskänslan. Som vi ju nu börjar göra när vi har kommit till de här insikterna. Så det är liksom, det är en process att förstå vad är skillnaden på kåthet och vad är kontra flykten då.
Och då handlar det om att känna in i hur det känns själv, men också kanske bara gå i terapi om det är någonting som ska...
Alltså nu är jag ju superpartisk, men jag tycker terapi är good shit alltså.
Va,
jag
du tänker, gör det?
Ja, men också
sig.
För det finns forskning som visar att det funkar. Men människor tycker ju inte om det. Eller jo, nej, nu gör jag. Eller jag lurar mig själv kanske. Många människor tycker om att gå i terapi, men det är dyrt. Det tar mycket tid. Det är inte de här quick fixen som vi i dagens samhälle gärna vill ha. Det är därför många super till för att liksom få en snabb lösning för att inte ha ångest till exempel. Men genom att ta sig tid, det är en jävla bra investering alltså. Säger jag själv som också har gått i jättemycket terapi. Det är för att jag tycker om det, men också för att jag märker att det blir en skillnad.
Ja, men för att jag tänker att jag tror att många tänker att sex ska bara funka.
Åh nej, skitsnack. Nej. Då får vi börja om i grundskolan. Ja, men sex funkar bara inte. Alltså nej. Det är inte sant. Alltså det är ju som att vi skulle slänga in våra barn i poolen och säga simma. Mm. Det gör vi inte. Men vi ska kunna knulla på en gång. Och jag tycker att det är dumt alltså. Mm. Att vi tänker att det bara ska funka, tror jag också har till en av dina inledande frågor varför vi tycker att det är så svårt att prata om. Det är som ett försvar att vi inte ska kunna prata om det. Och därför säger vi bara att det ska bara funka. Att det skulle vara något naturligt som också bara är en drift i och som bara ska funka per automatik. Nej, det är dumheter.
Ja, för det hör verkligen ihop med den frågan i och med att då är det inte så konstigt om man inte ens vill prata om det. Mm. Då är det klart som fan om man inte först man tänker att oj, jag får lite ångest efter sex, jag kanske går i terapi och pratar om det här.
Nej, utan då tänker man, oj, jag får lite ångest, det är nog för att jag fortfarande känner mig ensam, då kanske jag måste hitta en till partner.
Och
sen snurrar det på.
En jättehärlig spiral, det där. Åh, vad härligt.
Yes, och 3-4 år senare så kommer man till sådana som mig.
Det är bra liksom, det i alla fall.
Ja, men verkligen, det är synd att det behöver ta så lång tid för många. Eller lång tid, behöver man säga, behöver man värdera på så sätt. Alltså huvudsak, jag brukar ju tänka också då att så här, men man var väl inte redo förrän man blir redo. Ja. Att gå i terapi när man inte vill, det är liksom ingen framgångshistoria direkt.
Det är ju lite som att, kan jag tänka mig, söka hjälp för sina alkoholproblem, att har man inte nått 100%. Dit själv till sin botten så 100%. Är det svårt att ta tag i det också.
Nej, det är exakt samma. Ja. Det är exakt samma. Ja. Alltså många gånger när jag har haft personer som har blivit ditvingade av sina partners så brukar jag vara väldigt tydlig med att så här, går du här för din partners skull eller din skull? Nej, det är för att frugan tycker att jag borde gå. Okej, men har du någon nyfikenhet på vad vårt samarbete skulle kunna vara? Nej, jag går egentligen hit bara för hennes skull. Ja, men vet du, då är inte jag rätt terapeut för dig och jag tror inte du kommer hitta någon som liksom vill tvångsterapia dig, för du kommer inte göra förändringarna som behövs för din skull. Sen är ju terapi, har du gått i terapi någon?
Ja, absolut. Ja, då vet du att man,
ja, gud, älskar. Men då vet du ju också att så här, man är ju inte superpepp att gå dit varje gång.
Nej, alltså aldrig innan.
Nej.
Jag ska men dit efter. Idag faktiskt.
Ja,
och jag känner bara, vad jobbigt.
Ja, men jävla gött man vet hur det är efteråt.
Alltså känslan efteråt, den är ju underbar. Och det är ju, och det är ju liksom det som i mycket i livet som att man vet att det som känns jobbigt innan, jag tycker alltid det känns jobbigt till exempel att göra en poddinspelning. Men nu när jag sitter här tycker jag det är asnice.
Ja.
Efteråt känns det alltid bra och det är så jag vet för mig att det är rätt.
Ja, men du inledde ju också med innan vi klickade på rekord att du också var nervös. Och det märker man ju inte, eller jag märker inte alls det nu. Dina axlar är också väldigt mycket längre ner än när vi började. Du är lite mer avslappnad i kroppen och det är ju för att du inte har låtit då din nervositet eller snedstreck ångest styra dig. Och det är ju ett supermoget sätt att hantera moget.
Jag gillar det.
Ja, det är ett moget sätt att liksom hantera sitt ångestpåslag. Att säga, men jag vet att det här kan bli bra ändå. Att inte bara, alltså nu är jag ju för känslor då, men att inte bara låta känslan av självtvivel, nervositet, eventuell ledsenhet för något som hände i morse. Alltså att inte låta det styra oss, utan man kan tänka om känslan. Det kallar man för top to bottom. Alltså att man tänker om känslan i kroppen och inte låta liksom känslan styra allt. Man ska vara medveten om våra känslor, men när man också kan åka hissen upp och ner i kroppen så ökar ju sannolikheten att man fattar beslut som är bra för en.
Ja, precis. Det är en annan balans.
hela mellan jävla
det
tiden.
Ja, det är
nu märker jag också att jag svär mycket mer för att du bad om ursäkt. För
nej, men det är för att jag svär så mycket, tror jag.
Jag försöker nog kompensera för att visa hur okej det är att svära, tycker jag i alla fall.
Här får man svära mycket. Nej, men, och det vill jag ju prata mer om, just känslor kopplat till sex och intimitet.
Yes.
Alltså, vad kan våra känslor lära oss om oss själva och vår intimitet och sex?
Nej, men jag brukar beskriva känslor som information från oss själva till oss själva. Det låter ju som ett inslag från jul, på julafton på SVT. Men det är ändå, jag tycker att känslorna är en jättetillgång om vi låter dem vara det. Många jag möter har ju så kallade affektfobier. Alltså fobier för hur känslorna tas uttryck i kroppen. Till exempel, när jag blir väldigt, väldigt arg så blir jag liksom röd om kinderna. Det börjar sticka lite i händerna. Det blir ett väldigt starkt obehag i min kropp. Då gör jag vad jag kan för att slippa det obehaget. Jag möter aldrig min ilska. Vilket för vissa leder till flaskan, vet vi enligt mycket forskning också, att då för att låta ilskan få utlopp så super man istället. Antingen då för att man blir sådana mean drunk så att man liksom då blir så jävla fly förbannad, och så kan man ursäkta det med alkoholen. Att det liksom är ett sätt,
det är jätteskönt.
På, det är jätteskönt på kort sikt. På lång sikt vill ingen vara med dig, för du är liksom super bort både chansen att få liksom då fungerande arg, adaptiv ilska som jag pratade om tidigare, men också för att du trycker för hårt på gaspedalen när du är berusad och tänker omedvetet många gånger att här kan jag liksom ursäkta mitt beteende med alkoholen. Igen, smart på kort sikt, jättedumt på lång sikt, för du kommer förlora väldigt många av dina relationer. Och det sker ju oftast omedvetet, för att det gör ju de här strategierna. De är oftast omedvetna. Det är inte så att man tar fram vinflaskan och tänker idag ska jag fan tappa det. Det gör man inte.
Och förstöra hela mitt liv.
Ja, det gör man inte, utan det liksom sker. Det sker. Men när det kommer till sex och intimitet, jo, men jag tänker att alla våra känslor är en jättetillgång i det. Ja, men vi pratade om genitala smärtor tidigare. Det kan man ju liksom se, att man liksom blir ledsen över att man inte får att funka på det sättet man vill. Då träffar jag många som då hittar andra strategier för att inte vilja vara i ledsenheten, för man tycker att det är för jobbigt. Men då hos mig så tvingar jag ju dem att stanna kvar i ledsenheten. Så här, kan vi prata om hur det blev för dig och din partner i helgen när ni försökte ha det här omslutande samlaget och det inte gick? Nej, men vi slog på tvn och började kolla på serier. Okej, men om vi stannar här du och jag, när vi pratar om det nu, och så försöka hela tiden liksom leda tillbaka och också i relationen till mig. Hur blir det att prata med mig om det här? Och då märker jag, och oftast mina klienter med mig, lite stöd av mig, att, så här, att ledsenheten också säger oss någonting. Nej, men jag sörjer ju att mitt sexliv är inte vad jag vill ha det. Jag är också jättearg på min egen kropp som motarbetar mig. Och då, efter en process, det går inte på två sessioner, utan det tar ju oftast lite tid och samarbete med en medicinsk personal, så märker man att kroppen liksom mer börjar samarbeta med en. Nu låter det väldigt enkelt när jag sitter här i en podd och säger det på det här sättet.
Ja, men det är klart, allting låter enkelt.
Det är en process.
Ja.
Det kräver också både uppgångar och nedgångar. Det kräver sina misstag, sina liksom nederlag, men också sina hyllningar och glädjerus också.
Mm.
Men allt i livet är en process. Och det är så jävla trött på det här samhället. Och jag är ändå inte jättegammal. Att så här, hur snabbt allt förväntas ska gå. Och det tror jag, vi gör oss själva en jättestor otjänst.
Du menar att det som ska gå snabbt är att hitta till den intimiteten?
Ja.
Ja.
Och just som du också sa förut, så att sex ska bara funka.
Ja, direkt
Nej, det ska bara funka. Ja, precis. Vi ska träffas, vi får ögonkontakt och pang, jävla våra kroppar reagerar och vi blir pangkåta. Och jag som har en kuk, jag ska bli stenhård på en gång och du ska bara lubricera, alltså bli våt. Och sen ska vi bara ta oss kläderna och allt ska vara smort och klart. Och våra kroppar ska se ut på ett visst sätt på en gång. Alltså det är så här, vi sätter så jävla höga krav på både våra kroppar och knoppar som vi som människor inte kan uppfylla på en gång, utan så här, sex och relationer, det är en process som vi jobbar med hela tiden.
Ja, för jag tänker liksom, särskilt då om man är nykter och inte använder alkohol vid de här situationerna, så är det ju, eller egentligen ska man ju tänka så alltid, men liksom, det är klart som fan att jag vill känna mig bekväm med den personen jag ska göra det här med.
Ja, det ökar ju sannolikheten att sexet blir skönare,
ja,
om man är bekväm.
För då slappnar man väl av lite mer?
100%.
Ja.
Och hur blir man bekväm?
Ja, det är frågan.
Det är olika från gång till gång även här då.
Okay.
Men många som inte orkar hitta det svaret kanske tar till ett glas eller tre för att hoppa över det steget kanske. Och igen då, gud vilket tjat det är om det. På kort sikt är det jättesmart, men på lång sikt kommer det inte hjälpa dig att man faktiskt kan hitta andra strategier som nykter. Och även om man väljer att dricka alkohol då och då, att hitta däremellan sätt att ha sex eller vara intim. Och som du sa själv, intimitet behöver ju inte bara handla om sex, utan det kan ju också bara vara att hålla handen. Kan ju väldigt många tycka är väldigt läskigt. Det är jättelätt att knulla. Att liksom antingen bara sätta på eller bli påsatt. För det blir liksom bum, 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 klart. Och så behöver man inte ha den här kontakten. Men jag träffar ju också många par som inte haft sex på väldigt länge, oavsett alkoholfaktorn eller inte, som tycker att kyssas är så fruktansvärt intimt. Och bara så ska jag kyssa dig? Att man tycker också att det är jätteläskigt.
Ja, men det är ju jätteläskigt.
Ja, men det är också så jävla intimt att ha en annan människas tunga i sin egen mun. Igen, på tal om sex är konstigt.
Ja.
Men att det är... Det är också läskigt, och då kan jag ha en förståelse för, nu har inte jag egna alkoholproblem, men jag kan verkligen förstå då att så här, det är enkelt att ta till flaskan eller berusning då för att så här, hoppa över det här obehaget. Jag längtar så jättemycket till närhet. Steget dit är så jävla läskigt. Dricka 3 glas så vet jag att det inte blir lika läskigt. Att liksom nå dit jag verkligen, verkligen vill, på tal om att prata om plussen och minusen. Och det tänker jag i min roll som psykoterapeut måste liksom belysa. Jag fattar att du har gjort så här. Du längtar jättemycket till det. Det är klart som fasiken att du väljer att göra så för att komma dit. Hur kan vi göra för att liksom hitta alternativa eller flera sätt?
Mm.
Och då pratar inte jag om så här, häll ut allt sprit du har hemma. Det är inte min roll att göra. Även fast jag ibland absolut har velat säga det till folk. När jag jobbar inom socialtjänsten och vi jobbar med tvångsvård. Ja visst, då var det en annan sak. För då var det mycket annat. Ja, det är ett sidospår. Men idag så försöker jag snarare väcka nyfikenheten på, finns det några andra strategier du kan ta till än flaskan?
Ja, för att när jag har varit i de situationer där jag ska bara hångla med någon första gången nykter. Alltså jag blir så självmedveten. Och jag säger, hur gör man? Jag vet knappt hur man gör.
Skriver jag i min nästa bok.
Jag får läsa den, tror jag.
Nej, men jag har skrivit en annan bok som släpptes i höstas, som heter Sexualkunskap för vuxna. Och jag hade tänkt faktiskt en kapitel om liksom berusningsmedel. Men det tänker jag, så här, det är så stort. Och det, jag hade inte nog gett ämnet rättvisa i ett kapitel bara, tror jag. Så jag valde faktiskt inte att ha det. Men att det...
Kan bli en ny bok?
Kan bli en till bok.
Absolut.
Jag skriver lite om det, men den här nya boken om debuterna, den är ju riktad till ungdomar.
Mm.
Och precis som du säger så är det ju många som är, inte många, eller var det många? Nu kommer jag inte ihåg igen vad UNCAB-undersökningen sa, men där tror jag, har jag för mig att ställa frågan om de har berusade första gången, eller senaste gången, eller liknande. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Mm. Men vi vet ju att ungdomar generellt sett dricker mindre idag än när du och jag var ung. Nu vet jag inte hur gammal du är.
Ja, jag är 35.
Ja, då är vi nästan. Okay, då är vi nästan jämnåriga.
Hur gammal är du? 39?
Ja, jag fyller 39 i sommar. Född 86. Din och min generation drack ju mer på generell nivå jämfört med ungdomarna idag. Nu röker de på snarare.
Jaha, det är så?
Ja.
Okay. Och
senaste
det kan
forskningen
också...
jag läste i alla fall, så det kanske har kommit något nytt sen jag läste dem. Men vi vet ju också att unga väntar längre med sin debut.
Ja, det är så.
Ja, det är några månader till nu i jämförelse.
Kommer
jag inte ihåg, jag tror att det är 17 som är typ genomsnittet. Och när du och jag var unga tror jag att det var 15,5-16 någonstans.
Ah, wow, okej. Okay. Varför har det blivit så då?
Det vet man ju
hänger
inte exakt.
Hänger det ihop med alkoholen?
Det vet man ju inte exakt. Nej. Utan man vet att det är så. Man brukar prata om kausala samband eller korrelation i forskning. Jag låter så jävla torr när jag pratar om det här. Men det är...
men det låter trovärdig, Kalle.
Ja, tack. Ja. Det var en snäll tolkning av dig. Jag tänker att det... vi vet ju bland annat med annan forskning idag att ungdomar är mer stressade i jämförelse när du och jag var unga. Skolsystemet har blivit mycket strängare. Alla dessa betygshetsande... Nu kommer jag inte ihåg när vi började få betyg, men vi gick väl i högstadiet i alla fall.
Jag tror,
och jag menar, min son går i mellanstadiet, och då pratar man redan om betyg. Och det är ju helt fel väg att gå, min mening. Det är en åsikt, för övrigt.
Bra, parentes.
Yes. Jag tror inte utifrån min profession att det är nyttigt. Det tror jag inte, men det är en annan podd. Men jag tänker att det, att ungdomar väntar med sin debut. Ja, det kan vara att man... För det har jag också fått frågan om. Så här, är ungdomar inte lika kåta som när vi var unga? Och det tror jag att de är. Men de kanske har lite annat att göra jämfört med tidigare generationer. Med den här stressen, sociala utsattheten, alltså världsläget. Pratar om USA förut. Jag tror att det är väldigt få som blir kåta av att diskutera vad som händer där just nu. Krigen i Gaza och i Ukraina. Alltså det är väldigt få som tycker att det är en upphetsande tid. Så jag tänker att det är många faktorer som spelar in.
Mm.
Och sen kanske man har andra sätt att ha sex på. Man kanske har sex via digitala former istället. Att man har sex via text och bild i högre utsträckning. Ja, när du och jag var unga så fanns det ju inte. Så jag menar, det är ju...
Telefonsex.
Ja, det var väl det. Man ville hitta linjen. Nej, det kanske inte var så inne då, men ja, det fanns i alla fall.
Det fanns sånt i alla fall, ja. Ja, men alltså en sak som jag ändå måste fråga, jag vet inte om det här är en dum fråga nu.
Tror jag inte.
För nu bara kommer, alltså det är någonting jag funderar på. För att så här, ja, man ska ju prata om sex och våga prata om intimitet, våga prata om saker och ting. Men när man är... Det var så kul, för jag kollade på Love is Blind och då var det någon som sa att hon hade en sober high thought. Alltså att man har en nykter tanke som när man är bäng efter att man har rökt på.
Okay.
Ja, en sån tanken kan det här bli nu.
Ja,
som jag kör. Men när man är typ ute på datingapparna och någon pratar sex väldigt tidigt, då anses ju det som en red flag lite grann. Är det alltid så?
Nej, jag är ju... en skeptiker till röda och gröna flaggor. För jag menar, vad som kan vara en red flag för dig kan vara en supergrön för mig. Och tvärtom förstås. Jag menar, för vissa att prata sex tidigt, det beror på vilken app också förstås. Det finns ju appar som är meningen för det. Och andra som liksom har till huvudsyfte att skapa relation. Men för vissa är ju sex en superviktig del av relationen. Och då vill man veta, kommer vi vara kompatibla? Och då kommer ju det här problemet att det kommer ni inte veta förrän ni har provat. Och provat några gånger. På tal om det vi pratade om tidigare också, att så här, det är en social färdighet man behöver öva på. Men jag tänker att det beror, allt är så otroligt kontextuellt. Alltså hur och när och med vilket syfte skulle du och jag igen börja skriva med varandra. Och jag säger, hej, hur är din dag? Och du svarar, jo men det är bra. Och jag frågar, ja bra, ska vi ligga? Då är det liksom lite out of the blue kanske i en relationssökande process att göra. Men man kan ju också fråga så här, hur tycker du om att vara intim?
Mm.
Eller... hur ser du på sex i en tvåsamhet om det är det man söker? Alltså det kan jag tänka en grön, eller i min terapeutiska värld och också i och för sig privata då, jag som precis har börjat be mig ut på singelmarknaden efter en lång relation. Jag kan tycka att det är en grön flagga att ställa frågan. Nu har jag ju börjat komma till insikt att jag är mer offentlig person än vad jag själv har fattat. Så väldigt många vet ju också vem jag är, ish. Och då vill ju många liksom kanske stundtals gör sig lite lustig på det, min bekostnad att jag jobbar som sexolog. Men jag tror också, gud, nu är inte här en podd om mig som privatperson, men jag tror också många...
Men det får vara blir, om dig också,
ja,
Kalle.
Tack,
det är okej.
Jag är också en verklig människa. Jag tror också att vissa kanske blir lite skrämda av det faktum att jag har jobbat med sexuell hälsa så länge. Att på tal om förutfattade meningar.
Men blir lite intimidated typ?
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror
för
det.
Du är ju killen med koll liksom.
Mm.
Ja. Det är klart att det kanske... Fast inte
jag tror det i alla fall.
Uppenbarligen. Det är det enda jag har tänkt på. Det. Gud, att jag kommer ihåg alla de här grejerna.
Ja,
som man ska säga på rak arm. Nej, men jag tänker att det är ju dock, du borde ju dock vara en drömpartner snarare.
Tack. Alltså, det är lite min ex-man. Nej, jag skojar bara. Det var ett ömsesidigt beslut. Så det var väldigt... så. Nej, men jag... Alltså, jag tänker att så här, det är ju någonting som jag... kommer behöva jobba med mig själv, så att särskilja min profession med min person. Jag har ju älskat och älskar mitt jobb, men jag är inte mitt jobb. Och det kommer vara, jag ser fram emot den processen, vilket ju också igen på tal om masochism kan låta konstigt, att så här, få rodda lite i det.
Mm. Rodda lite i vad då menar du?
Ja, men vem är jag?
Alltså, ja,
jag och Erik, vi var tillsammans i 18 år.
Wow.
Vi har ju tillsammans halva våra liv. Ja. Liksom. Så vi har blivit verkligen vuxna tillsammans. Och att nu inte vara i den, eller ja, vi har ju fortfarande en relation, vi har ju barn tillsammans, så jag menar, vi kommer ju aldrig bli av med varandra. Men det, jag ser fram
Men jag har hört att
det.
Du är glad att det var han som blev,
ja.
Att det var ni som fick ett barn tillsammans. Liksom.
Ja, alltså det, att jag skaffade barn med Erik är överlycklig över.
Ja, vad fint.
Han är en fantastisk pappa. Ja. Och vi är fantastiska pappor tillsammans.
Mm.
Så det är absolut, nej, jag är superglad för det. Du tänker på intervjun jag gjorde med Farah Abadi i
Precis,
Sverige, Sveriges Television.
Ja.
Jo, och där sa jag just också det. Så när vi har liksom återhämtat oss efter den här separationen, nu låter det så dramatiskt, men alltså just när vi har återhämtat oss, slickat våra sår, så tror jag att vi kommer kunna bli, kanske inte bästisar, men vi kommer hitta en vänskap som kommer vara våran.
Mm, bra co-parents med andra ord också. Kanske.
Ja, alltså i min värld finns det inget alternativ. Vi måste det, för våran sons skull.
Men det är kul, eller kul att du, att du säger det här med skilsmässa, det får säga.
Ja.
Eller att vi kommer in på breakups. För det är ändå någonting som jag har tänkt också på i det här. Alltså du är ute och dejtar nu, eller?
Mm.
Oh, wow, efter 18 år.
Mm.
Hur är det förresten, måste jag fråga?
Skitkonstigt.
Ja, även för någon som dig som ändå är expert på området.
Ja, men det är ju så, på tal om igen, så upprepar jag mig, men jag tänker att eftersom vi är vana djur, jag är ju van med Erik. Och nu är jag inte med Erik. Och då är det så här, delvis att hitta en vana att vara i mitt egna sällskap. Det är ju inte alltid, på tal om det, det är ju inte alltid så jävla kul heller. Oavsett vem man är. Men sen att liksom sitta och prata intimt med andra. Alltså så här, berätta om, så här, vad vill du ha en relation? Vad vill du ha en relation? Det är ju jättekonstigt.
Ja.
För den diskussionen har jag haft med en och samma person i 18 års tid.
Wow.
Och göra det med en ny, det är jättekonstigt.
När är det...
Men spännande.
Ja, och när... Alltså, det här med rebounds och så.
Mm. Det har jag.
Är det en bra grej?
Ja, absolut.
Är det?
Det tror jag absolut på.
Jag tror du skulle säga nej.
Nej, men vi brukar prata om övergångsobjekt och det låter så jävla tätt även det. Men att man liksom behöver... Jag tror ju att man behöver ha någon eller några för att liksom... Det låter så manipulativt. Men att liksom komma över den tidigare relationen på något sätt. Så länge man är ärlig och transparent med de här människorna. Jag är inte lagd åt det hållet och det tänker jag är bra att så här utnyttja andra, utan jag har varit öppen med dem jag har varit på dejt med, att så här, just nu är jag i en process där jag försöker hitta, ja, men vem är du, vem är jag, levande charader, att så här, hitta mitt sätt, och liksom, och jag gör det gärna med dig, och då har jag fått svar från dem som jag har hunnit träffa liksom.
Ja, så de vet om i vilken process du är och att du, yes, kan, och att du inte är ute efter något, eller du kanske är ute efter något långvarigare.
Alltså det är lite olika för varje dag och det, ja, tänker jag också är en del av processen.
Mm. Att hitta vem du är just nu.
Ja,
ja, eller i
nu har ju vi har ju levt separerade längre när vår skilsmässa blev offentlig. Så jag menar, det har ju gått ett tag.
Ja.
På gott och ont, höll jag på att säga. Det är det inte. Det är bara på gott, skulle jag nog säga. Tiden läker ju inte alla sår. Det stämmer ju inte. Det är ju helt befängt. Utan det är ju de nya strategierna man lär sig med tiden. Och jag har fått många nya. Och som jag sa så har jag ju liksom blivit vuxen med Erik. Och nu ska jag vara vuxen på egen hand. Mm. Och det är jävligt spännande.
Mm, det är ju,
förutom när man skär sig i fingrarna,
ja, precis,
och då är ensam hemma med en 12-åring som ska sova. Men då löste det sig också. Jag fick ju ringa hem Erik och han fick komma och vara med våran son då, medan jag åkte till akuten. Och det löste sig.
Det var ingen bra dejt med dig själv att åka till akuten. Kanske bättre kan du, tänker jag.
Tack! Jag tänker att jag... Men jävla, alltså, gud,
du är värd bättre.
En liten parentes. Jävla vad bra sjukvård vi har i Sverige.
Ja,
alltså,
ja, men det har vi faktiskt.
Ja, herregud, det är bra. Superproffs. Alltså.
Shoutout till sjukvården.
Ja, verkligen. Tack.
Men förlåt, det är jag som började det ut. Och nu känner jag att jag blir så här, för jag blir nyfiken på dig och jag blir nyfiken på ämnet samtidigt. Så nu känner jag att min hjärna går bananas här borta.
Lust.
Ja, lust. Ja. Jag har lust till lust. Lust till bra. Alltså, för det var också det som var grejen när jag bjöd in dig. Var så här, fan, jag vill prata om så jävla mycket.
Vi får komma tillbaka.
Ja, det måste du faktiskt. Kan vi bestämma det?
Ja.
Jag gör som man har hört att man inte ska göra när man går på en första dejt med någon. Man ska bestämma träffen direkt på dejten. Alltså nästa träff.
Jo, men det tycker jag är jättesexigt.
Tycker du?
Ja.
Jag har hört att man inte ska göra det.
Nej, men det är igen med smaken som baken. Alltså jag tänker igen, det är svårt att säga sådär, så här ska du alltid göra. Men jag tycker att det är ett tecken på intresse. Att så här, bara, det här tycker jag var trevligt. Ska vi på en gång kanske kolla på ett till datum? Men det är ju jag. Nu outar jag mig själv igen då. Sen kanske det finns vissa som bara så, det är för på.
Exakt.
Men det är, alltså, du och jag har nu suttit en timme och, men jag tänker att, ja, men sen är du och jag inte på dejt i det avseendet, utan nu pratar ju du om jag saker som är skitspännande och som båda växer lust inom när vi pratar om det. Så jag tycker att det snarare är ett gott kvitto. Så låt oss göra det när jag går härifrån.
Ja, då gör vi det, gud vad fint. Men en sista grej på rebound.
Ja.
Vad var det?
Gör det med respekt. Det var
just
det. Så
det.
Alltså jag tänker att när det börjar pirra lite, och jag höll på att säga lustharmen, det lät jätteäckligt. När det börjar pirra lite i lustnerven, det var det jag skulle säga, så tänker jag att då kan det finnas en poäng att ladda ner någon av de här apparna, bara för att kolla läget. Sen är det ju inte så, bara för att du får då 10 DMs om att de vill gå på dejt med dig, att du behöver gå på de här dejterna. Utan ibland kan det faktiskt också finnas en poäng att bara låta det vara. Kolla, säger man, sondera terrängen.
Ja, sondera, alltså, liksom, terrängen.
Kolla hur det ser ut. Alltså, jag har ju inte varit på någon dating-app. Alltså, det fanns ju inte ens när jag och Erik blev ihop. Så jag laddade ju ner för att kolla så här, hur ser det ut? De berättelserna jag har...
Det är lite
har,
kul.
Ja, det var ju då jag kom i kontakt med min lustnerv. Att så här finns det ju ändå något spännande. Men jag tänker att det är superviktigt med att vara ärlig och transparent. Sen ska vi inte missförstå det med liksom gränslöshet. Och säga jag vill bara knulla med dig och sen vill jag gå hem och sen vill jag aldrig träffa dig igen. För sig, det kanske vissa tycker om. Men jag tänker att det är viktigt.
Du är jävligt ärlig i alla fall.
Ja, men jag tänker igen kontexten. Träffas man på en app vars syfte är att skapa en relation, då tänker jag att det är viktigt att säga så här, bara så att du vet. Om vi tar mig som ett exempel då. Så här, jag har precis kommit ur en lång relation och jag är lite osäker på vad jag vill. Och då så kanske jag får som svar och har fått som svar, ja men låt oss ta en kaffe och se vad som sker.
Det är bra.
Och vissa säger, aha, nej, jag är mest ute efter en tillfällig sexkontakt. Okay. Och då får jag svara ja eller nej på det.
Då vet man ju det.
Ja.
Kommunikation igen.
Bam, it's the key.
Du, jag tänkte att vi ska avslutningsvis vara lite praktiska.
Yes. Ta fram kalendern menar du?
Okay. Ja, det ska vi göra sen. Det behöver inte lyssnarna höra, tänker jag.
Nej.
Eller?
Ja. Nej.
Om de inte vill. Det kan ha det som så här bonusavsnitt när vi bokar in nästa samtal.
Det är bara tråkigt.
Ja, jättetråkigt bonusavsnitt. Kalles minisexskola, tänkte jag.
Jaha, okej. Okay.
Mm.
Hit it.
Och ju bara för att få lite praktiska verktyg i, för det första då, att bygga trygghet i nya situationer. Hur kan vi öva oss på att känna oss mer bekväma och trygga i sex och intima situationer utan att använda alkohol som genväg?
Det som dök direkt upp i mitt huvud, det var att skriva dagbok. Att liksom skriva, det finns en skäl varför vi människor har skrivit dagbok i all oändlighet. Det är för att liksom kunna rannsaka våra egna tankar och känslor kopplat till någonting. Att skriva sexdagbok, det behöver inte betyda för varje ligg med någon annan, utan också så här sex med sig själv, det som vi kallar för onani, eller skriva ut sina sexuella fantasier eller tankar för att liksom bottna i sig själv.
Mm.
Det är en underskattad metod. Mycket billigare än terapi också.
Ja, verkligen. Bra tips. Och vilka verktyg kan vi använda för att liksom slappna av och känna oss tryggare både med oss själva och med en partner?
Alltså jag tänker, det som vi kallar för medveten närvaro eller mindfulness, det är också igen en väldigt billig strategi. Kräver också övning, ska jag avslöja. Nu är det ju inte så att liksom mindfulness och att andas någonstans här botar cancer på något sätt som vissa vill hävda. Det himla med ögonen, det syns inte i poddar. Men att man har sett på mycket studier, och också jag på min mottagning med de klienter jag möter, att så här, när man ökar medvetenheten om sig själv så kommer man också kunna läsa av sig själv i högre utsträckning. Mm. Och jag tänker att igen, att man liksom slår bort mindfulness som medveten närvaro som flum. Tänker jag igen, säger något om vårt samhälle, att allt ska gå så snabbt. Att andas har blivit flummigt.
Ja, det är sjukt. Att ta en paus och andas, ja. Fy fan vad sjukt.
Koko bäng bäng.
Ja, alltså. Jättegalet. Hur kan man göra det?
Kapitalism, eller jag på att säga. Det ska gå snabbt.
Ja, men det är väl det.
Ja, jag tror det.
I grunden jag kanske. Vad hemskt. Ja, men jättebra. Jag älskar mindfulness. Jag kunde aldrig sitta... nu sitter jag 20 minuter varje morgon och kväll.
Oj.
Ja, det hade jag aldrig kunnat göra när jag var aktiv för två år sedan.
Svärt,
ja. Ja, det är ju, tack. Det var det jag ville höra.
Ja, varsågod.
Nej, men och det får man ju inte heller lägga för stor... vikt vid, för då blir det också prestation till slut, så att jag försöker göra det två gånger.
Det är det som man försöker. Ja, men precis, jag tycker att försöka är en bra grej.
Ja, exakt. Och hur, om vi kommer till genuin närhet utan alkohol då, hur kan vi bygga äkta närhet och intimitet som faktiskt håller utan att luta oss mot alkohol?
Ja, nu tror jag inte att alla lutar sig på alkohol, vill jag ju först poängtera. Jag tänker att alkohol kan ju vara ett sätt som vi redan har pratat om, ni får lyssna om avsnittet. Men jag tänker att göra det utan alkohol, jag tänker göra det och göra det och göra det.
Mm.
Öva, öva, öva.
Mm.
Och igen, läsa sin dagbok. Ta några andetag och alltså vara öppen för vad som egentligen än kommer. Och då tänker jag så här, oavsett om det blir lite... påslag i bröstkorgen, trycka över bröstet och bli och inte tänka, åh nej, nu kommer det bli katastrof, utan bara säga, ja, nu blev det så. Okej, okay. Hur kan jag göra för att liksom fokusera igen på det jag gör?
Ja, och allt, för allt som är nytt är ju jobbigt.
Ja
alltså, så vi måste, det är ju också återigen det här med acceptansen, att jag måste öva på det här liksom, på något sätt. Ge det ut i det obekväma.
Ja, och det behöver ju inte vara... det är klart det kan vara jobbigt, men det behöver inte vara liksom alarmerande jobbigt i den bemärkelse att det liksom är, ha, nu blir det jobbigt, nu blir det jättedåligt, nu springer jag vidare, för då är vi tillbaka på flykten. Utan såhär, men nu blir det så. Okej, okay, fattar jag varför jag inom situationstänker utsätter mig för det, så fattar man mer varför man ska vara kvar lite längre. Och då pratar jag inte om tre kvart, utan då pratar jag ibland om så här 3 sekunder. okej, nu får jag det här bröstkänslan igen. Det trycker. Nej, det var dålig andning.
Jag behandlades med nu.
Ja, bra. Nej, det är fortfarande jobbigt. Okej, men då avslutar jag nu. Och så gör vi det igen.
Mm,
alltså det är som styrketräning.
Ja.
Man tar inte 150 kilo i bänkpress första besöket på gymmet, utan man tar mindre. Nu vet jag inte vad man börjar på. Men alltså, och sen så övar man upp det. Det är samma sak.
Mm. Orkar du med 2 punkter till i vår lektion?
Ja, för fan.
Ja. Vilka verktyg, nu kommer jag till, jag ska vara lite pedagogisk, vi kommer till det handlar om att stärka självkärlek och kroppspositivitet.
Ja.
Om vi vill stärka vår självkärlek, som mycket ju handlar om för att känna sig trygg i intima situationer, tänker jag. Vad är ett enkelt första steg att ta?
Jag tänker att det också handlar om nykterhet, vill jag säga. Jag tänker att det där är en viktig grej.
Det är kul att du säger det, för jag nämnde det i mitt intro att min självkärlek har blivit mycket starkare sen jag blev nykter. Alltså ja, under de här två. Och det kom inte direkt.
Nej, gud. Då hade du varit en jävla übermensch, tänker jag. Jag tänker att det där är en process även det.
Ja.
Nej, men delvis igen så tänker jag att så här, tänk inte att du måste älska dig själv. Utan tänk att du behöver tycka tillräckligt mycket om dig själv.
Mm.
Alltså det är fan good enough. Alltså. Mm. Det här med att vi måste älska oss själva hela tiden, det tror inte jag är delvis kanske görbart i det patriarkat och kapitalistiska samhälle vi lever i, och vi lär oss att vi ska hata oss själva från väldigt tidigt. Men om vi ändå tycker så här om en själv good enough.
Jag är tillräcklig.
Det är jävligt bra. Alltså. Jag är tillräcklig.
Ja.
Jag behöver inte vara en übermensch eller A-person. Jag kan vara en person.
Mm.
Och att det liksom räcker.
Mm.
Jättefint. Och det är det jag menar med som du pratade om först, att jag knarkat högskolepoäng. Det är väl det som jag också förstod, nu är inte det så länge sedan, det är bara 2 år sedan jag fick min psykoterapeut legitimation. Men det var där någonstans jag bara så här, vad har jag försökt kompensera för? Och då har jag liksom insett i min egen terapi att det handlar om mobbningen och att visa att jag kan någonting visst och sådär, att jag är värd något. Men mitt värde ligger inte i mina högskolepoäng.
Mm.
Och det tog lite tid för mig att fatta det, men jag fattade det till slut.
Det är nästan det som är lite obehagligt, hur länge man har liksom gått runt och tänkt att prestationen är jag, och presterar jag så är jag bra liksom.
Men jag var inte redo för det då.
Nej. Vad fint, det var en bra tanke.
Mm.
Du var inte redo för det då.
Nej.
Mm.
Varsågoda.
Ja, tack. Okej, den sista. Vilka verktyg finns för att stärka sin kroppspositivitet och, för svårt ord där, kroppspositivitet, där satt den, och självbild utan att använda alkohol för att dämpa osäkerheter?
Där finns det ju jättemånga olika strategier. Alltså igen då, tänka att man är bra nog. Och där har vi en kropp som funkar på det sätt som behövs, ja men då är den ju bra nog. Liksom. Och där finns det ju många variationer som helst, tack och lov. Mina egna strategier är rörelse, och det, då känner jag mig starkare som person och i min kropp. Jag kan också få samma känsla av, alltså jag var på skrivresa precis, och en middag så åt jag 2 påsar chips och mådde jättebra. Inte efter en timme, för de mådde ganska illa. Men jag, under tiden bara så här, men gud vad härligt det här är. Alltså, här får jag sitta och äta exakt vad jag vill. Sen kan jag få samma känsla av att äta liksom en hälsobowl på en liksom sushi-restaurang också. Men alltså, äta och göra det som jag mår bra av just nu.
Mm.
Sen mådde jag illa då efter de här 2 påsarna chips. Det borde jag kunna räkna ut, för det, men det var så jävla gott.
Men det är det som är, alltså det är det som är det bästa med att vara vuxen, att man får göra så.
Det är jävligt bra att sonen inte var där. För honom lär ju att man inte kan äta chips till middag, men det kan man ju ibland faktiskt.
Ja, men exakt, precis. Ja, men då är det liksom för att kunna vara mer trygg i sin kropp, så handlar det om att trygga sig själv på de sätten som
De hör ju ihop. Alltså, det finns ju ett anledning varför vi pratar om kropp och själ. Alltså, oavsett om vi tror på själ eller inte. Men kropp och knopp då, de hör ihop. Och kroppen är ju tack och lov ganska stor. Alltså, vi har många delar av vår kropp. Tycker man inte om sin mage, så kanske man tycker om sina nyckelben eller armbågar eller fingrar. Alltså att det ändå är någonting som vi alla har nästintill alltid något på kroppen som vi ändå tycker är bra nog.
Mm, och då kan man fokusera på det.
Yes,
mm,
och jobba
fint
utifrån det.
Då är lektionen slut, Kalle.
Ja.
Mm, eller du är lärare, men jag säger att den är slut.
Ja, det är bra, vi ringer ut.
Vi ringer ut. Du, har du något avslutande du vill lägga till? Om vad
tack
som helst.
Tack för att jag kommer hit.
Ja.
Det här är ju jättespännande, och ni som har lyssnat genom hela avsnittet, jag tänker att oavsett om ni gör det för att hantera egna alkoholvanor eller bara av rent intresse, eller för att ni lyssnade för att vi är så underbara människor och vill ha sällskap på tunnelbanan, så tänker jag att så här, ja men tack att ni har lyssnat.
Bra, mic drop på den. säger vi. Tusen tack, Kalle, för att du kom hit.
Tusen tack själv.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av